Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Huden är magens spegel. Det är ju nästan ett bevingat uttryck inom alternativmedicinen och det sammanfattar århundraden av ackumulerad visdom på det här området. Och nu när jag spelar in det här så har jag spenderat några dagar med att gräva mig ner i studier och bestämde mig till slut för att dra ett streck och börja spela in det här avsnittet som handlar om hudproblem som akne, eksem och rosacea och vad det är tecken på med mag-tarmkanalen. Den här typen av hudåkommor, det har länge varit känt att en välfungerande matsmältning och en balanserad tarmflora kan påverka huden positivt. Och idag vet vi också att läckande tarm och dysbios och skadlig tarmflora, så det är något som hänger ihop med eksem och andra hudåkommor. Men framför allt vet vi också att processad mat och spannmål och andra allergen kan utlösa hudsymptom. Och det är en väldigt bortglömd och viktig sanning, tycker jag, att det här samspelet, de är ju naturligtvis komplexa och handlar om genetik, livsstil och miljö, livsmiljö och sådär. Men jag tänkte att idag ska vi djupdyka i den här bortglömda forskningen som handlar om hur man faktiskt kan bli bra från hudåkommor genom att utesluta vissa livsmedel som vi ständigt pratar om här i podden också. Och min erfarenhet är ganska bred på det här området. Dels har jag träffat hundratals personer under årens lopp som själva kommit till rätta med sina hudproblem. Och personligen så har jag också erfarenhet av det här eftersom jag vet hur min kropp reagerar när jag äter något som jag reagerar på. Nämligen då får jag röda utslag runt munnen som brukar följas av andra symptom som sämre välbefinnande, ryggbesvär, ledvärk och så. Och idag tänkte jag att vi skulle titta lite på några av de kostinterventioner som finns. Alltså studier på människor där man har testat olika kostupplägg för att se vad det ger för resultat på hudinflammation och eksem. Och berättelsen om kopplingen mellan matallergier och eksem går tillbaka till tidiga fallrapporter från början av 1900-talet där man såg förbättringar av eksem med olika typer av elimineringskost. Och idag finns det ju vittnesmål från hundratals personer som blivit bra från hudsymptom med hjälp av paleokost eller autoimmun paleokost. Och därför så pågår just nu en studie på eksem och AIP-kost, autoimmun paleokost. Men vi ska ge en liten bakgrund, så här, just det här med eksem, som det brukar kallas. Det är atopiskt eksem brukar det kallas. Det är en av de vanligaste hudsjukdomarna, både globalt och i Sverige. I Sverige drabbas omkring 20% av alla barn. Och det debuterar som regel före 5 års ålder. Och kan ha stor inverkan på livskvalitet förstås hos de som drabbas. Så idag kommer vi ta upp en del forskning när det gäller barn då. Men det är viktigt att påminna, tycker jag, om att hur man lägger upp kosten för just barn och familjer. Det är någonting som bör samrådas med läkare förstås. För som vuxen är läget lite ett annat. När man har hudsymptom så finns det jättemycket man själv kan göra och utforska. Men det blir lite svårare och mer komplicerat för barnen, som det har att göra med hur barn förvärvar tolerans och så vidare. Så att där är det inte lika självklart hur man tillämpar olika typer av elimineringskost. Men med det sagt, eksem, det är då ett övergripande begrepp som används för att beskriva tillstånd där huden blir inflammerad eller irriterad. Och termen eksem är synonym, kan man säga, med dermatit. Och det betyder bokstavligt inflammation i huden. Och det finns olika typer av eksem där atopisk dermatit är ett av dem, men det finns en uppsjö av olika inflammatoriska tillstånd för huden. Så det här är den vanligaste kroniska hudsjukdomen då. Och det kännetecknas av att huden blir torr, kliar, det blir perioder av skov där huden blir väldigt irriterad och röd och inflammerad. Orsakar väldigt mycket lidande och problem naturligtvis. Och det här är ofta kopplat till en familjehistoria. Det var det jag var inne på med den genetiska komponenten. Men en familjehistoria av allergiska tillstånd eller astma, hösnuva och sådana saker. Och när man har en hudinflammation så är det också en spegel av vad som händer i kroppen. Så en person med eksem har också läckande tarm. Och det är någonting som man har i dagsläget hittat vid 30 olika autoimmuna tillstånd, andra autoimmuna tillstånd. Och dessutom hittar man dysbios, alltså ofta, kanske inte SIBO, men man hittar alltid dysbios hos de här personerna i princip. Så medan alla form av atopisk dermatit räknas som eksem, så är alla former av eksem inte atopisk dermatit, om man säger så. Det finns ju också kontaktdermatit till exempel. Och den orsakas ju av, den är ju lite speciell i det här sammanhanget, eftersom den kan orsakas av allergen som kommer utifrån, alltså som inte kommer från eller kan påverkas av det vi äter. Men det finns andra dermatittillstånd som seborré som påverkar hårbotten. Det finns olika typer av eksem som påverkar händer och fötter. Och alla har sina specifika orsaker i varför de manifesteras precis som de gör hos den enskilda individen. Men ofta så finns det gemensamma grundorsaker som har med maghälsa att göra. Så, när det gäller atopisk dermatit så är det naturligtvis så att många föräldrar är väldigt oroliga över matallergier. Och det här är någonting som många föräldrar under årens lopp har observerat. Så jag tänkte försöka ge lite koncisa svar här på frågor som dyker upp. Och vi avlivar lite myter kopplat till elimineringskost och belysa lite vad som finns i kunskapsbanken. Så det står utom allt tvivel att det finns ett samband mellan matallergier och eksem. Det finns inte någon läkare som skulle kunna bestrida det. Så några av de vanligaste livsmedlen som orsakar eksem är komjölk, ägg, glutenspannmålen och socker, potatisväxten och så vidare. Ett antal livsmedelstillsatser. Och det här är visat i en lång rad olika studier. Och det bör man komma ihåg då, att om man är allergisk mot ett visst livsmedel så kan det utlösa en förvärrad symptombild. Och när man undviker de situationerna så ser man en förbättring av symptomen. Och det är här man kan få lite hjälp av det evolutionära perspektivet som vanligt. Det är ett faktum att eksem är en helt ny hudsjukdom, alltså att det är ett tecken på en krock mellan genetik och miljö. Vi har inte alltid haft eksem. Det finns befolkningar som följer mer en paleokost exempelvis, eller som inte äter den här jordbrukskosten som vi äter. De har heller inte eksem. De har också en bredare tarmflora. Men sen är det också så att när man har pågående läckande tarm som man har vid eksem, så är det också så att man kan få fler intoleranser. Alltså man kan också förvärva intoleranser genom att tarmslemhinnan läcker, och då kan vissa livsmedel läcka ut och utsätta immunförsvaret för de här antigenen, och då kan också nya allergier uppstå. Så det är lite sådär hönan eller ägget. Så det betyder att vi för att bli bra kanske måste utesluta fler livsmedel för att sen återintroducera ett efter en tid av läkning. Och några av de vanligaste allergenen då, som jag nämnde, var ju komjölk och ägg. Och det här har ju anekdotiskt varit känt hur länge som helst att just komjölk och ägg varit ansvariga för barndomsallergier. Och därför har man ganska lätta måltavlor när det gäller elimineringskost, oavsett vad man har för allergihistorik då. Och i det autoimmuna protokollet, som vi ofta talar om, så utesluts också båda de livsmedlen. Och vi har noterat att ganska många reagerar på ägg och väldigt många reagerar på mejeriprodukter. Men rollen av de här två blir ju svårt att avgöra exakt hur viktig de är för uppkomsten. För det finns också många studier där man försökt utesluta bara de här. Men resultaten är lite svåra att tyda, eftersom de ofta har kvar fler andra problematiska livsmedel, som spannmål främst. Vilket gör att det blir väldigt svårt att lägga för stor vikt vid resultaten av de studierna. Det är enklare och mer värdefullt att titta på forskning där man utesluter fler kategorier av problematiska livsmedel, eftersom resultaten blir annars överskuggade av andra allergena effekter. Jag tänkte vi skulle gå in på några konkreta studier. Till att börja med, vad upplever då patienter utlöser deras symptom? Det gjordes en enkätstudie 2017 som hade rubriken Dietary Modifications in Atopic Dermatitis, Patient Reported Outcomes, av en författare som heter Adi Nosrati. Och den publicerades då 2017 i Journal of Dermatology. Och den undersökte patientrapporterade uppfattningar om kostens roll. Så 169 patienter fick en omfattande enkät och besvarade kostförändringar och uppfattningar om resultat. Och den visade att 87% av deltagarna upplevde sig och rapporterade att de fick positiva resultat av eliminering av vissa livsmedel för sina symptom. Och de mest uteslutna och de viktigaste att utesluta var tydligen då, enligt rapporten, skräpmat eller då processad mat i 68% av fallen, mejeriprodukter i 49,7% av fallen, gluten i 49% av fallen. Och det som de i praktiken uteslöt var att 53,6%, alltså 69 personer, uteslöt vitt mjölprodukter inom citationstecken. Och det borde ju inkludera pasta och bröd i princip då. Gluten var något som 72 personer uteslöt, alltså 51%. Och lite överraskande nog potatisväxter, som 51,4%, alltså 35 personer, uteslöt. Och vissa upplevde också att de hade blivit bättre av att inkludera fiskolja och lite mer grönsaker i kosten. Men trots att 93,5% ansåg att det var viktigt med kosten, så fick bara 30% diskutera kosten överhuvudtaget med sin läkare. Och vi går då vidare till elimineringskostupplägg. Om vi ska börja med generell elimineringskost. En generell elimineringskost eliminerar alla livsmedel utom en förutbestämd uppsättning på mellan 12 och 20 livsmedel som misstänks vara hypoallergena. Man inkluderar bara sådana saker som lamm, kyckling, ris, morötter och så vidare. Och där finns det genomgående positiva resultat. Exempelvis en studie, en generell elimineringskost. Symptomreduktionen var 70% hos 60% av patienterna i den studien. Och en annan studie visade en 2 veckors elimineringskost, en signifikant minskning av klåda och totalt drabbat område. Så genomgående där så visar den typen av elimineringskost positiva resultat. Sen finns det också så kallade skräddarsydda elimineringskostupplägg. Och där identifierar man och eliminerar misstänkta livsmedel genom vad föräldrarna har identifierat för misstänkta livsmedel. Och även där så ser man hur exempelvis då i en 3-årig prospektiv studie på 100 barn så hade man väldigt positiva resultat på symptombilden genom att eliminera sådana livsmedel som föräldrarna misstänkte var allergena. Och i en annan studie såg man hur skräddarsydda elimineringskostupplägg ledde till en förbättring hos 40 av 44 undersökta patienter. Baserat på de här bevisen så tyder det också på att även skräddarsydda elimineringsdieter är en effektiv behandlingsmetod för dermatit. Om vi då går vidare till något väldigt intressant, nämligen de strikta elimineringskostuppläggen. Det finns då flera olika varianter av det. Det finns exempelvis en där man bara tillåter 6 olika livsmedel till exempel. Och så finns det också varianter där man går ännu längre. Och där finns det de så kallade elementära dieterna, och där går man in på olika typer av produkter. Alltså där kommer man in på någonting som inte är långsiktigt hållbart såklart. Jag tycker inte de studierna är lika intressanta, även om de ger fantastiska resultat i många fall. Men däremot så tycker jag ett par studier som jag har hittat från slutet av 90-talet är väldigt spännande. Framför allt det här. Det var ett kostupplägg som presenterades i Journal of Pediatric Immunology, och den hette Effektiviteten av en hemmagjord köttbaserad kost som diagnostiskt verktyg för barn med matinducerad dermatit, alltså eksem. Och den här studien, där testar man någonting som kallas för resacardi-dieten, vilket var då egentligen en köttblandning med lite rismjöl och salt och lite olivolja, som används för, i det här fallet, för 16 barn där man såg att de hade stora eksem över kroppen, och de hade också matöverkänsligheten misstänkte man. Och man utvärderade före och efter 4 veckors intervention, och man såg att hos samtliga barn så såg man en betydande reduktion av, alltså att de blev oerhört mycket bättre. Och den här studien har varit svår att hitta hela artikeln, men däremot så hittade jag en upprepad, en större klinisk studie av samma grupp som också undersökte samma köttbaserade kost hos 51 barn då. Och vad man såg där var att efter 4-6 veckor så hade man då halva gruppen, 25 barn, fick den här köttdieten och den andra fick fortsätta med sin vanliga. Man såg i försöksgruppen en reduktion med det som kallas för scorad index från ett genomsnitt på 66 till 11. Man gick alltså från 66 till 11 i symptomscore. Alltså en stor förbättring hos samtliga barn. Och då blev jag lite nyfiken på den här kosten. Så jag försökte gräva så mycket jag kunde där och hittade några italienska medicinska tidskrifter. Och det var ganska spännande, för den här resacardi-dieten, den presenterades på 70-talet i Italien. Och den har utvärderats och testats i olika sammansättning. Framförallt för matallergier. Men också för spädbarn som är svårt sjuka i spädbarnsdiarré. Och där är ju dödligheten skyhög, med en dödlighet som var på omkring 70%. Och då tillämpades först en mjölkproteinsbaserad kostersättning i den gruppen. Och dödligheten gick ner där. För då fick man bort många av de här spannmålen som orsakade överkänslighetsreaktion, som gav de här småbarnen diarré. Och då gick dödligheten ner. Men när man gick över till en helt köttbaserad kost så gick dödligheten ner till noll. Det var ju då en forskare som hette Emilio Resa, och Cardi var en annan professor. De utvecklade det tillsammans. De modifierade ingredienserna baserat på vad de såg för resultat hos allergiska barn. Det här presenterades då för en professor som heter professor Bursino, som jag hittat ett öppet brev ifrån. Han fick höra det här vid en kongress för italienska föreningen för pediatrik i Palermo 1979. Han har skrivit det här brevet. Jag kan citera. Ännu större förtjänst för de två forskarna var att de använt denna diet som ett första tillvägagångssätt för multipel matintolerans. De första i världen som experimenterade med det, så vitt jag vet, i behandlingen av spädbarnsdiarré. Dödligheten för den här kliniska bilden, alltså diarré som varar mer än 15 dagar av de 3 första månaderna av livet, var 70-75%. Och bara användningen av den här köttdieten reducerade dödligheten på vår klinik till noll. Och de första resultaten publicerades 1976 i en serie fallstudier. Och sen har det använts då, den här köttdieten har framgångsrikt använts vid Crohns och ett par andra autoimmuna sjukdomar. Men om vi ska då dra lärdomar av det här, vad är lärdomen? Jo, jag tycker att den första lärdomen av de här intressanta studierna på barn, det är att kött, fisk och fågel ska vara grunden i ett kostupplägg om man vill göra skillnad när det gäller psoriasis, eksem och andra hudåkommor. Det första steget ska vara att utesluta jordbrukslivsmedlen som spannmål, mejeriprodukter och i vissa fall ägg. Och givetvis processad mat i olika former. Det påtalas ibland att det finns risker med att utesluta, att tillämpa elimineringskost på grund av risk för näringsbrist. Och jag håller inte med om den slutsatsen, eftersom det uppstår bara risker om du eliminerar animalier. Att du fyller i den luckan med mer näringsfattiga saker. Om du istället eliminerar spannmål och baljväxter exempelvis, så kommer näringsinnehållet att öka med en elimineringskost. Eftersom alla de essentiella näringsämnena finns i animalierna. Så om man då eliminerar mejeriprodukter, baljväxter och spannmål, så kommer man alltså få i sig mer näring. Men det går inte att tillämpa vilken typ av elimineringskost som helst och förvänta sig bra resultat, utan man måste ju vara medveten om var näringen finns. Sen finns det ett helt kapitel också för probiotika. Det är ett stort avsnitt som visar till stor fördel för patienter med eksem, och där kan jag bara tipsa om vår kurs Maghälsa på djupet för att få mer kunskap på det området. Det finns stora metaanalyser som visar att användning av probiotika kan minska förekomsten av atopisk dermatit och minska att det ens uppkommer om mamman använder det under graviditeten och under småbarnsåren. Så det finns flera sådana metaanalyser som visar det. Men slutsatsen är väl att eliminering av vanliga allergen fungerar. Det är den slutsatsen vi kan dra av de här kliniska studierna. Men det krävs ett evolutionärt synsätt för att inte gå vilse. Och ett exempel på när man går vilse, som i vissa studier, det har varit att man tillämpar en allergenreducerad kost till exempel. Och jag såg till exempel en turkisk studie där man tillämpade en allergenreducerad kost, men man hade kvar turkiskt surdegsbröd varje morgon till patienterna. Det är ett exempel på att man inte hade något evolutionärt grundsynsätt, utan man lät kulturella preferenser gå före. Och då når man inte samma resultat. Resultatet står nästan alltid i relation till hur väl man börjar följa det evolutionära grundperspektivet. Och när man missar, ja, men som i resakardidieten till exempel, det kosttillskott som då föregick den köttbaserade varianten som innehåller mejeriprodukter, den var inte lika framgångsrik. Och när man ändrade till att ta bort ett evolutionärt nytt livsmedel som ingrediens, så gick dödligheten ner till noll och resultatet blev maximalt bra i det fallet. Och där ingår ju dessutom rismjöl, så vi vet, och det är lågallergent, men det är möjligt att det skulle kunna vara ännu mer effektivt och ge fullständig symptomeliminering hos samtliga. Nu blir ju samtliga bättre, men tänk om samtliga blev helt av med alla sina symptom och man bara förändrade sammansättningen något där. Men det är alltså gynnsamt att ha också, när man då tillämpar någon typ av elimineringskost, det är bra att ha en metodik att utgå ifrån. Och det var därför vi skrev autoimmun handbok en gång i tiden. Där har vi en tydlig metodik som vi tillämpar, där man eliminerar samtliga av de vanligaste bovarna och därefter återintroducerar man ett i taget. För det är gynnsamt att ha en så bred kost som möjligt naturligtvis. Och att gå till de här extrema elimineringskostuppläggen är ofta inte nödvändigt. Men det är viktigt att komma ihåg, om vi ska börja runda av, att alla de kostupplägg som fungerar, de har några saker gemensamt. De tar bort alltså evolutionärt nya inslag i kosten, som mejeriprodukter och spannmål. Och det pågår just nu studier som sagt på autoimmun paleokost och eksem, som vi väntar spänt på resultaten. Och att behålla allergen som baljväxter och spannmål och vissa potatisväxter i kosten, till exempel när man gör eliminering, det ger på gruppnivå sämre utfall, eftersom det är så stora individuella skillnader i hur man reagerar på enskilda allergen. Det var något som också blev väldigt tydligt i vissa av de här studierna som jag har gått igenom, att vissa individer svarar otroligt bra för att man råkar träffa helt rätt med elimineringskosten. Men att det krävs att man tar bort samtliga av de stora allergengrupperna samtidigt. Och om man vill lära sig mer om den här metoden för att komma till rätta med hudåkommor och andra autoimmuna besvär, så tycker jag att du ska gå till vår hemsida och söka upp AIP Masterclass, där vi går igenom en metodik för hur man steg för steg arbetar sig fram till en individanpassad kost. Och det var allt jag hade att tala om idag. Tack för idag! tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmunt protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.